Podplay.
Det är ingenting som vi behöver resonera kring.
Nej.
Det är inget brott att vara lite glömsk. Men om du håller på med brott är det dumt att vara glömsk.
Det är en dyr läxa som Lennart får lära sig. När han glömmer nästan 4 kilo knark i mataffären kan polisen rulla upp en hel härva.
Detta är misslyckade brott. I den grönsaksdisk som Bauer Media kallar för studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman och staplar purjolök. November 2010 är en händelsefylld månad. Skådespelaren Shanti Rooney fyller 40.
Åh, han ska nämnas i varje avsnitt. Och jag är nästan det också. Min favorit. Mm.
Ja, det finns andra händelser här också.
Ja.
Det är nämligen så att allt fler svenskar drabbas av harpest.
Vad är det ens? En infektionssjukdom kan svitta via insektsbett, främst myggor.
Feber, svullna lymfkörtlar och sår.
Jaha, nu ska man vara rädd för myggor också.
Myggor dödar flest personer i världen per år.
Inte i Sverige.
Nej, i världen.
Ja, ja. Mm. Men
okej, ska jag ta om eller ska vi, har vi ordning på det här nu?
Ja, jag
läser om. Ja. November 2010 är en händelsefylld månad. Skådespelaren Shanti Rooney fyller 40. Allt fler svenskar drabbas av harpest. Mona Sahlin avgår som S-ledare. Och Löjrom från Kalix får en särskild skyddsmärkning av EU. Antagligen är ingenting av det här intressant för Lennart.
Jag vill bara säga att Lennart är ett påhittat namn. Däremot är det min farsas riktiga namn och det är inte honom som avsnittet handlar om. Så, nu har jag fått det sagt.
Bra för husfriden kanske att du fick dementera det. Lennart i vårt avsnitt då har just fyllt 57 år och han har annat att tänka på än matlagning, film och politik den här månaden. Om Lennart äter toast så är det nog ingen lyxig löjrom på den utan möjligen Kalles kaviar. Lennart är singel, arbetslös och periodare. Ibland stannar han inte vid att ta till flaskan utan använder också narkotika. Han bor i den lilla tätorten Hölö utanför Södertälje. Där bor det bara 1600 personer. Därför tänker man sig att Lennart skulle kunna vara del i en fin lokal samvaro där man lite ömsint har koll på varandra, som det ofta är i små orter. En liten men viktig bit i det stora samhällspusslet skulle Lennart kunna vara.
Man märker att det här manuset är skrivet av en person som aldrig har bott i en småstad.
Det har jag väl. Born and raised.
Karlskrona är väl ingen småstad?
Det skulle de inte säga själva, men let's face it.
Mm-hmm.
Men som för många i Lennarts läge så är det inte riktigt så att han har en plats i samhället här. Man får lätt bilden av att han är lite ensam. Och tyvärr tycks han ha kompisar som nog inte bara är bra för honom. En av dem kallar vi för Conny. Conny är ungefär 10 år yngre än 57-årig Lennart. Och om Lennart har vant sig vid ett lite småtrist liv så har Conny sett till att få mer spänning i sitt. Dumt nog har han gjort det genom svåra brott. Bara ett år tidigare släpptes han just ut villkorligt ur fängelset där han suttit i flera år dömd till 10 år för narkotikabrott. Men nu är det alltså frihet och nya friska idéer som gäller. Lennart har en hel uppsättning olika telefonnummer som han kan nå Conny på om de vill umgås.
De här två är alltså kompisar?
Ja.
Mm.
Ja, det räknar vi har här att du har väldigt många olika mobilnummer. Då osar det ju katt genast.
Får jag gissa, för det var ett tag sedan jag läste det här manuset, så att jag kommer inte ihåg, men får jag gissa att om en stund kommer någon säga att det är så många som lånar min mobil, det är inte jag som har ringt, det är vi är flera som delar.
Du får se.
Ja,
du får se.
För det är en klassiker.
Ja. Lennart har i alla fall flera sätt att nå Conny om de vill umgås. Conny pratar också gärna med Lennart och ger honom dessutom små olika uppdrag. Det handlar om att springa ärenden och hämta saker och lämna saker. Lennart är glad för det, för han vill inte bli bortglömd av Conny. Lennart är till och med så snäll att han förvarar en Kalashnikov AK-47 och 12 patroner därtill åt Conny hemma hos sig.
Här börjar det ju kännas som att det här är inte så kul längre.
Nej, det är ju inte det. Den här pjäsen står hemma hos Lennart nu, även om han inte ens har vapenlicens. Inte följer han lagen heller genom att hålla vapnet och patronerna åtskilda i vapenskåp, utan de här grejerna ligger helt enkelt och dräller i lägenheten i Hölö. Varför äger då Conny ett exemplar av världens mest kända muskedunder? Ett automatvapen som kan göra fruktansvärd skada. Det vet vi inte. Men så är ju Conny en kriminell veteran och Lennart en springpojke i det här sammanhanget.
Det är lite intressant här att det är den äldre som är springpojken.
Okej.
Okay, brukar vara tvärtom i många historier. Man har en lite yngre sidekick.
Mm.
Någon som ska skolas in så att säga. Och sen undrar jag en annan sak. Får du något intryck av att Lennart är lite rädd för Conny? Att han inte vågar säga nej. Jag menar, det är ju bara en viss typ av personer som frågar om man vill förvara en Kalashnikov A47. Det är kanske människor man inte ska bli osams med.
Vi har inga fakta på det.
Nej.
Det som Lennart själv säger är att han verkligen inte vill bli bortglömd av Conny. Så att han är uppenbarligen väldigt ensam.
Ja.
Jag får lite bilden också av, om du minns, den här John Steinbecks Möss och människor som man alltid fick läsa i högstadiet. Med Lenny and George.
Inte läst.
Men du har gått högstadiet?
Ja, men inte läst den.
Jag fattar inte vad ni läste i Nora egentligen. Gösta Berling kunde du inte heller.
Jag är 2 år yngre än du, så vi tillhör samma generation.
Det här är böcker som Gösta Berling kom på 1800-talet.
Inte läst.
Hur som helst, där har du ett par som är, de inte hjältar alls, utan det kommer gå åt skogen fullständigt. Och nu är det dags att ge sig ut på uppdrag igen. Den 7 november 2010 pratas Lennart och Conny vid på telefon. Conny vill att Lennart ska hämta en väska.
Du vet var den står?
Frågar han i telefon. Lennart svarar:
Ja, jag fixar det imorgon.
De bägge herremännen träffas och Conny ger Lennart en nyckel. Den går till en förvaringsbox i Silja Lines terminal i Värtahamnen i Stockholm. Tydligen har någon som kommit med färjan från Finland låst in någonting viktigt i den där boxen. Sagt och gjort. Dagen efter tar Lennart en taxi hela den långa vägen till terminalen i norra Stockholm. Använder nyckeln till boxen och hämtar ut en svart sportväska som står där. Sportväska är alltså polis- och rättegångssvenska för en vanlig bag.
Just det, en gymväska helt enkelt.
Conny väntar utanför terminalen och hukar i bil. Men Lennart tar taxi genom Stockholm igen, tillbaka till sitt höle. Lennart är ju inte dum i huvudet på något enda sätt. Han fattar att det är något lurt med väskan. Han vet att den innehåller narkotika. Conny har till och med erbjudit Lennart att få lite knark istället för pengar, som tack för besväret att hämta den. Men hur mycket, eller exakt vad som göms i väskans innandöme, det vet Lennart inte än. Nu står väskan i Lennarts lägenhet, kanske i närheten av det där automatvapnet. Och som det är med det mesta i livet, det man inte får, det blir man som mest nyfiken på. Så småningom kan inte Lennart lägga band på sig. Han öppnar sportbägen. Hela väskan visar sig vara fylld av metamfetamin. Och låt oss då grotta ner oss lite grann i knark, vilket är ett ämne som jag inte behärskar överhuvudtaget, kan sägas. Så jag har varit inne på Beroendecentrums sajt och tittat lite grann. Amfetamin då, centralstimulerande medel, väldigt likt kokain, men det tillverkas på kemisk väg. Jag ser att du är helt ointresserad, du kan det här som ett rinnande vatten redan. Amfetamin är då pulver liksom. Och metamfetamin är då en extra stark variant som också kallas för ice, crystal meth och speed. Och det här finns både som pulver, vätska eller kristaller, och vi kan väl avråda lyssnarna från att använda det här, eller hur?
Att vi ens ska behöva säga det är ju illavarslande.
Ja, men det här är ju väldigt beroendeframkallande och det är ett starkt rus. Hur känner man igen en person som har tagit de här preparaten, Andreas?
Stora pupiller och stirrig blick.
Mm. Svårigheter att sitta och stå still, det är ungefär som jag, men det är strunt i det.
Men däremot så en annan biverkning är ju att blodtrycket stiger, så det kanske du känner igen.
Möjligen.
Vad händer här med Lennart då?
Ja, alltså vad vi vet så hänger ju inte han på Beroendecentrums sajt. Han blir däremot nervös när han öppnar den här väskan. Mycket nervös. Att hela väskan skulle vara fylld av knark, det hade han inte kunnat tänka sig. Det måste vara flera kilo. Kanske är Lennart redan inne i en spritperiod, eller så tar han fram flaskan av ångest nu. Det vet vi inte. Men det är lätt att förstå att han försöker lugna ner sig. Om han skulle bli tagen av polis med den här väskan, då kommer han åka in i finkan i åratal. Och han har ingen så stor vana av att sitta i fängelset. Tankarna snurrar i huvudet och förvirrat kastar Lennart nu ner lite andra grejer i den här sportbägen. En adressbok, ett par glasögon och två knivar. Det är väldigt ologiskt alltså.
Alltså tror du att det är att han tänker att om någon öppnar den så ska de inte se knarket direkt? Eller tror han tänker att det är någon sån här förvirrad idé att om det ligger lite andra saker där så känns det inte lika farligt?
Det är ganska svårt att koppla Lennart till någon form av långsiktigt tänkande i det här stadiet, ska jag säga. Det är ingen som riktigt lyckas med det.
Han mår inte så bra här.
Nej, det gör han inte.
Nej.
Förmiddagen efter, då lämnar han i alla fall sin lägenhet och tar sig några kilometer till Järna för att gå i matbutiken. ICA Supermarket Järna har betygsatts av 597 personer på Google när vi skriver det här avsnittet och har det då habila snittet 4 av 5. Lite orättvist tycker vi, för att den här butiken ser ju till att alla från trakten, från antroposoferna till höleborna, kan handla sitt dagliga bröd. Affären är till och med ombytt för Systembolaget. Kärleken till maten, trakten och alla som bor här står alltid i centrum, intygar personalen på den här butiken på sin sajt. Inte konstigt då att Lennart har dragit sig hit kanske. Men lämna knarket hemma, det törs han inte, utan av något skäl så har han med sig sportbägen när han går till mataffären. Men han kan ju inte ta med den in på ICA och ta risken att personalen misstänker honom för snatteri och upptäcker allt narkotika. Därför ställer Lennart den utanför kassorna innan han går in genom spärren.
Åh herregud, först ta med sig det ut istället för att lämna det i lägenheten. Och sen då också inte ta med det, lämna det ifrån sig när han går in i butiken. Man fattar ju hur fruktansvärt stressad och kanske också rädd han är här, eftersom hans hjärna fullständigt har slutat fungera.
Ja. Det här är långt bortom vanlig tankspridhet kan man säga. Klockan är 10.22 när Lennart har shoppat färdigt och går ut genom ICAs dörr. Det vet vi så exakt eftersom butiken har en övervakningsfilm som snart kommer att granskas noggrant. Den visar en skakig Lennart som går ut genom kassorna. Inom bildytan syns också knarkväskan. Men framför allt kan man se hur Lennart går rakt förbi väskan och ut. I sin allmänna förvirring glömmer han att ta med knarket. En blackout kommer han senare att beskriva det. Och det här är ju nästan tragiskt, för att han har ju inte tur alls.
Nej, det här är ju, jag tror sällan att vi har haft ett sånt övertydligt exempel på hur någon beter sig när den blir stressad.
Mm.
På en nivå som man liksom inte kan föreställa sig.
Alla stressade människor gör ju dumheter om man glömmer saker och närminner och hittar och ditan. Men det här är ju väldigt flagrant.
Men det är ungefär som att om folk är med om, men låt säga att man ramlar omkull på cykeln eller någonting som är omskakande, fast det är långt ifrån livshotande, så kan ju folk bli helt stissiga efteråt och konstiga och liksom inte tänka klart och bete sig underligt. Det är som att Lennart är inne i det läget nu när han helt enkelt har slutat fungera.
Lite så, tyvärr. Ja. Timmarna går, kunderna strömmar förbi och först på kvällen upptäcker personalen den kvarglömda sportbägen när de ska stänga butiken. De ringer såklart polisen som rycker ut och öppnar väskan. När innehållet vägs stannar vågen på 3854 gram metamfetamin.
Men förlåt, de ringer alltså innan de ens har tittat i bagen?
Ja, lite oklart i utredningen. Men det kan ju vara så att de öppnar väskan.
Förstår att det här är något konstigt.
Ja, och då kanske sen säger när de ringer polisen att de inte har tittat.
Mm.
Men det kan ju också vara så att någon skulle placera in någon helvetesmaskin i, man vet inte.
Nej.
3854 gram metamfetamin. Och det är klart då som polisen spänner blicken i den här övervakningsfilmen och ser Lennart, en man i mörka kläder, schabbla bort hela sitt uppdrag. Det enda han skulle göra var att hämta den här väskan vid terminalen och ligga lågt, och nu har det gått fullständigt i stöpet.
Men det är konstigt att han inte kommer på att han har glömt väskan, går tillbaka och säger så här: ursäkta, jag glömde min väska, och så tar han den.
Det kan hända att han har gjort det vet vi inte. Men det spelar då ingen roll, för han har inte kommit in ändå.
Nej.
Eftersom butiken är stängd.
Aj, aj.
Så, men det är väldigt lätt att tänka sig att om han kommer hem och inser att han har schabblat bort väskan, att han är stressad.
Jo, men han är ju där 10.22. Och även om den här stänger tidigt klockan 18, säger vi. Den
stänger 22, ja.
Han har ju hela dagen på sig att komma på att han har glömt den där.
Han är ju inte riktigt skick här.
Nej, han kan inte ha varit riktigt närvarande här.
Nej. Det är han däremot på en landsväg utanför Hölö morgonen efter när polisen kan gripa honom. Då går han berusad klockan 6 på morgonen bredvid vägen och tas om hand av polis.
Ja, där har vi nog förklaringen till det jag undrade över nyss.
Mm. Lennart har då samma kläder på sig som han hade på övervakningsfilmen från matbutiken. Att koppla Lennart till den här väskan är nu rena barnleken. Han hamnar bakom lås och bom och får chans att lugna ner sig. Vilket går så där. Lennart hinner knappt sova ut förrän han begär att bli förhörd. Det flödar ur truten på honom. Det är inte mitt knark, bedyrar han. Det är Connys. Lennart sitter där han ska, i häktet. Och nu riktar polisen såklart fokus mot Conny. Han har ju redan flera mörka punkter i belastningsregistret mot sig och är dessutom villkorligt frigiven, så honom har man liksom koll på. De 3854 grammen med ice i all ära. Det är ett hyfsat beslag och polisen har ju knappt behövt lyfta ett finger för att hitta knarket. De behövde bara åka till matbutiken. Men nu är de någonting annat lurt på spåren. Och Conny, han försöker hålla koll på polisen från sitt håll. I hans mobil ligger ett sms med en lista på 21 bilnummer. 15 av de numren är polisbilar. De här numren har Conny goda skäl att plugga in. För polisen bedriver både spaning och telefonavlyssning mot honom. Och det går upp för polisens utredare att Conny älskar att ringa och messa. Ska du nysa?
Nej. Nej. Nej.
De kommande dagarna skickar och tar han nämligen emot en mängd meddelanden från en annan man i Stockholm. Det är uppenbart att de har någon plan på gång. Och känslorna är starka. Conny går nästan upp i limningen över att Lennart plötsligt har försvunnit. Och det är dessutom med den dyrbara amfetaminlasten.
Han är borta med 3 pannor. Jag vet inte var han tog vägen,
skriver han. 4 pannor borde han ju ha skrivit om de här kilorna med metamfetamin. Men Conny kanske inte är så bra på avrundning. Hur som helst, hans sms-kamrat har i sin tur kontakt med andra män som uppenbarligen är ute på något slags bilsemester genom Europa. Den svenska polisen har nu bara att följa utvecklingen och vara beredd. Den 14 november är det 4 dagar sedan Lennart plockades in.
Förlåt, ska vi inte bara läsa några exempel på sms som har skickats? Du har klippt in det här i manus.
Ja, vi har en tidslinje här med mess för mess och det är väldigt mycket namn och sånt.
Ja, men det står till exempel: står i Rotterdam, vänta på kamouflage, klar nu, kör i natt. Gå ut till vägen, jag hämtar dig där. Ta nycklarna. Okej, bara du inte fuckar upp igen. Och så vidare.
Mm. Det känns som en blandning av kodspråk och ungefär mest som du och jag brukar skriva till varandra, kan man säga.
Lite mer desperation i de här än vår sms-utveckling.
Ja, kanske något. Den 14 november är det 4 dagar sedan Lennart plockades in. På kvällen är Conny på Statoil i Tumba och fikar. Kanske inte den mest glamorösa platsen att dricka sitt kaffe på, och ingen rolig plats för civilklädda poliser att sitta och huka i sina bilar på heller. Men Conny har sina skäl att ta sitt kaffe just här. Han har stämt möte med 2 andra män. En av dem kommer i en Mercedes CLK med schweiziska nummerplåtar, och när kaffet är urdrucket åker Conny och den här mannen iväg i bilen. Den tredje mannen i mötet åker i en annan bil. Färden bär av till ett garage i Tumba. Polisen följer efter och kanske misstänker de att nu osade katt. Conny larmar av garaget och Mercedesen kör in.
Men förlåt, det är inte så att Conny misstänker att Lennart har åkt fast och att polisen har honom på spåren och att han därför ska ligga lågt? Det kan han ju inte göra eftersom han stämmer träff med folk här.
Han ligger verkligen inte lågt.
Nej, tror han att Lennart har stuckit med grejerna helt enkelt?
Det vet man inte riktigt.
Lennart känns inte som den typen som skulle få för sig göra en sån sak. För det gör man ju, då tar man ju en enorm risk. För jag misstänker att Conny inte är någon man vill ha efter sig.
Det tror jag inte att han är. Och man vet inte riktigt hur det här är. Det är inte bara Lennart som har lite bristande logik i det här, kan man säga.
Men nu är de i garaget i alla fall.
Det är riktigt. Ett garage som har 2 fordonshissar. Och efter att den här bilen från Schweiz, Mercan, har åkt upp så följer också polisen försiktigt efter in i garaget. Och nu kan de då gripa ett helt gäng män på bar gärning, Conny inräknad. I bilens ena bensintank finns 20 plastpåsar med totalt 9355 gram amfetamin. Det skulle dra in nästan 3 miljoner kronor när det säljs på gatan i Sverige vid den här tiden och förstör livet för folk. Conny och de andra männen grips. Och nu kan polisen då systematiskt ta reda på hur allt det här hänger ihop. Mercedesen har utgått från den lilla idylliska orten Neuhausen i Schweiz och har färdats upp till Holland. I Rotterdam, som du nämnde i de här sms:en, Andreas, där finns Europas största hamn och mängder av varor flödar in från världens alla hörn. Bland annat olagliga varor som knark. Och som du själv sa här i det här mässet så skriver de ju här då om att de väntar på kamouflage. Och det är ju frågan om vad det där kamouflaget då var. Kanske var det de här ungefär 10 kilo knark. Därefter har bilen åkt raka vägen norrut genom Danmark och över Öresundsbron. I sms mellan männen ges instruktionen: ta kontakt med Conny, han väntar. Genom Sverige bär det och upp till ett hotell i Stockholms innerstad. Där har en svensk man tagit över nycklan till Mercan och kört ut bilen till bensinstationen i Tumba, lämnat över Mercan till Conny och de två andra kaffesörplande männen och sen bar det då av till det olycksaliga garaget där polisen slog till.
Det är väldigt mycket logistik i narkotikahandel.
Ja. Får du en idé här eller?
Nej,
det är väldigt svårt att digitalisera det här.
Nej, men det var bara en lite ironiskt eftersom då min farsa, den riktiga Lennart, har jobbat med just logistik, dock inte med knarkhandel, vill jag bara förtydliga.
Nu lyckades du på en gång till i det här avsnittet att göra en koppling mellan din pappa som du har försökt att fria innan.
Ja, jag kände att det var lite motsägelsefullt.
Jag tror att julhelgen hos familjen Otterström kan bli intressant. Och glöm nu inte att ingenting av det vi har berättat om här hade vi kunnat göra om det inte var för att en tankspridde Lennart hade ställt ifrån sig sportväskan på ICA i Järna och inte ens hade gått tillbaka efter den. SMS och telefonsamtal, polisspaningar, knarkfynden, beslag av adressbok, knivar och en våg som inte direkt är till för bakning. Polisen har nu mycket på Lennart, Conny och de tre andra män som åtalas för en lång rad av brott. Och när tingsrätten några månader senare ska bestämma om deras framtid så blir det rena sagostunden. Alla utom Lennart har detaljerade och rationella förklaringar till det som ställs emot dem. Det pratas då om
nya okända personer.
Ja, en klassiker i podden.
Att alla sms med planer handlade om att preppa för ett rån. Vilket är allvarligt i sig, men inte ett lika tungt brott som narkotikabrott. Och alltså ge lägre fängelsestraff.
Ja.
Mm. Att Connys intresse för Mercedes handlar om att han försörjer sig på att köpa och sälja bilar. Jag började skratta för att jag såg vad du hade skrivit i parentesen efteråt. Ja. Vilket han inte har betalat skatt för.
Ja, så han kommer dömas för det också.
Ja. Mm. Att bilturen handlade om ett försäkringsbedrägeri.
Ja, med mera kan vi säga. För att det finns väldigt mycket förklaringar här, sida upp och sida ner.
Men sitter de häktade länge så de har tid att tänka ut sånt här då?
De sitter ganska länge. Ja. Det gör man ju för de här typen av brott. Lennart då i sin tur, han har ju kallat skjortan av Conny i polisförhören. Han kovänder i tingsrätten.
Det är nog klokt för hans egen säkerhet.
Möjligen. Aha. Han erkänner visserligen medhjälp till narkotikabrott, för det vore ju fånigt annars, för han är ju helt förknippad med den här sportvägen med 4 kilo meth. Men Conny säger han har plötsligt ingenting med saken att göra i domstolen. Mm. I polisförhören säger Lennart, då var jag så förvirrad och det var därför som jag började prata om Conny. Mm. Lennart har istället tagit hand om väskan åt en annan kompis som han då inte namnger. Den har vi hört för.
Mm.
Lennart minns inte ens riktigt var han har hämtat väskan.
Det här är ju nästan som när Runa Sögaard sålde sitt bolag för 1 krona till en person från Göteborg som man inte vet vad han heter, enligt egen utsago.
Hate when it happens.
Mm.
Conny å sin sida förstår, säger han i tingsrätten, att Lennart har dragit hans namn av misstag. Det är lite som att de i domstolen kommunicerar med varandra här om att Lennart nog är safe, misstänker man. Polisen hatar ju Conny, säger Conny, och har säkert manipulerat och pepprat Lennart för att han skulle peka ut Conny. att mobilmasterna har fångat upp både meddelanden och att Conny och Lennart har hängt samtidigt vid färjeterminalen när väskan hämtades, det är ju inte jättelätt att förklara bort dem. Tingsrättens dom är svår att missförstå. Rättens ledamöter går inte på ett dugg av alla de här historierna. Efterhandskonstruktioner och uppgifter som kan lämnas utan avseende, dundrar de. Inte hjälper det att Conny på telefon till en dam dessutom har sagt att han ska möta upp en viktig lirare och han från Spanien och sen att han skulle träffa en för 10 pannor, alltså 10 kilo.
Och detta är då ett direkt citat. Möta upp en viktig lirare.
Och han från Spanien. Och sen skulle han träffa en för 10 pannor.
Du vet att jag ska möta upp en viktig lirare efter vi har spelat in.
Från Spanien?
Nej. Jag
så länge du ska hämta upp 10 pannor meth så är jag nöjd.
Nej, det ska jag inte göra, men det är ett väldigt roligt uttryck. Jag ska möta upp en viktig lirare, det ska jag använda.
Ja, jag vill också säga till de här 10 pannorna, då var det ju noga räknat 9355 gram knark, så Connys lektionen i avrundning i 7:e klass, där var Conny inte med på den heller.
Nej.
Tingsrätten fäller Lennart för grovt narkotikabrott, ringa narkotikabrott och grovt vapenbrott. Vi minns ju den här Kalashnikoven. Lennart ska sitta 4 år i fängelse. Conny åker på alla 9 åtalspunkter för allt från olovlig körning till grov narkotikasmuggling. 3 andra män döms för sin inblandning. Men det här målet går vidare till hovrätten. För både åklagaren, Conny och 3 av de andra dömda, de vill inte gå med på tingsrättens beslut. Och det slutar lite bättre för de kriminella. Hovrätten mildrar straffen och putsar bort flera år av fängelsestraff. Conny ska sitta 9 år och åklagaren är arg. Hovrätten har visserligen följt högsta domstolens praxis, vilket de då ska såklart. Men det har då lett till att Conny som huvudman i den här härvan slipper undan 3 år i finkan, kan man säga, som han blev dömd till i tingsrätten. Det där är åklagaren Ann-Kristin Madrud arg för.
Och varför hyvlar de av 3 år då?
Därför att tingsrätten bedömer det här på någon form av gruppnivå, och då säger man att Conny är huvudman och då sätter man straffen hårdare där. Men enligt praxis, om jag minns rätt, så ska man då bedöma det där individuellt.
Just det.
Och då, ja, du fattar.
Jag fattar.
Då blir det lite annorlunda i balans.
Mm.
Nu är fortfarande 9 år i fängelse en mycket lång tid. Men så är ju knarksmuggling också ett av de grövsta brotten i svensk lag.
Ja, han ska sitta inne i 6 år helt enkelt.
Ja, kommer han att göra. Conny har då 6 år. Det är ändå rätt gott om tid som han har på sig att inom tjocka betongväggar fundera över hur det här kunde sluta så snöpligt. Trots kodord i sms:en, koll på polisens civilbilar och en mycket genomtänkt plan, så tog allt slut i ett förortsgarage. Conny missade ju helt enkelt den mänskliga faktorn. Trots en lång vänskap med Lennart räknade han inte med sin kompis usla korttidsminne.
Podplay, en del av